Mannen utan öde av Imre Kertész.
Idag har jag inte varit i skolan. Det vill säga, jag gick dit men bara för att be mig fri hos klassföreståndaren. Jag gav honom brevet också där min far med åberopande av familjeskäl anhöll om att jag skulle få ledigt. Klassföreståndaren frågade, och vad är det för skäl? Jag svarade, min far har blivit inkallad till arbetstjänst. Och då käbblade han inte mer om saken. Jag skyndade iväg mot vår affär, inte hemåt. Min far hade sagt att de skulle vänta på mig där. Han hade också tillagt att jag skulle raska på, för de skulle kanske behöva mig. Egentligen var det därför också han bad mig fri från skolan. Eller för att ha mig hos sig den här sista dagen innan han skildes från hemmet. För det sa han också, fast det var förstås vid ett annat tillfälle. Det var till min mor han sa det, tror jag, när han ringde henne morse. Det är nämligen torsdag dag, och torsdagar och söndagar är det noga taget med mor som har rätt att vara tillsammans med mig på eftermiddagarna. Men min far meddelade henne, idag har jag ingen möjlighet att låta Djorka komma till dig. Och det var då han sa, idag när det är sista dagen. Fast det kanske ändå inte var så. Jag var lite sömnig i morse på grund av flyglarmet en natt, så jag kanske minns fel. Men jag är säker på att han har sagt det. Om inte till min mor så till någon annan vid ett annat tillfälle. Jag talade också ett par ord med min mor. Vad minns jag inte längre? Jag tror att hon tog illa upp för jag blev tvungen att vara lite kort mot henne eftersom min far var närvarande. När allt kom omkring är det honom jag måste göra till viljes idag. När jag redan var på väg att gå riktade min styrmor också några förtroliga ord till mig i tamburen mellan fyra ögon. Hon sa att hon hoppades att hon denna för oss så sorgliga dag kunde räkna med att jag skulle uppföra mig lämpligt. Jag visste inte vad jag skulle svara på det och jag sa ingenting heller. Men hon kanske missförstod min tystnad, för då fortsatte hon genast med något som att hon inte hade velat såra mig med sin uppmaning som, det visste hon, hur som helst var överflödig. För hon tvivlade ju inte på att jag som var en stor pojke på över 14 år själv kunde uppfatta vilket svårt slag som hade drabbat oss. Det var så hon uttryckte sig. Jag nickade. Jag såg att hon nöjde sig med det. Hon började också göra en rörelse mot mig med handen och jag var nästan rädd för att hon skulle omfamna mig. Men det gjorde hon inte. Hon bara suckade djupt med ett långt skälvande andetag. Jag märkte att hennes ögon blev fuktiga också. Det var obehagligt. Sen fick jag gå. Jag gick till fot från skolan till vår affär. Det var en klar, ljummen morgon med tanke på att våren alldeles nyligen kommit. Jag hade velat knäppa upp rocken, men så ångrade jag mig. I den lätta motvinden skulle framstyckena på min rock kunna blåsa bakåt och dölja min gula stjärna, vilket skulle vara mot föreskrifterna. En del saker måste jag vara mer försiktig med nu. Vårt bredupplag ligger ner i en källare här i närheten vid en sidogata. En brant trappa leder ner i halvdunklet. Jag fann min far och styrmor inne på kontoret. En trång glasbur med akvarieartad belysning alldeles vid foten av trappan. Herr Schütte var också där. Honom känner jag genom att han en gång i tiden var anställd hos oss som bokhållare och som ansvarig för vårt andra lager, det som är utomhus, och som han nu har köpt av oss. Det är åtminstone så vi säger. Det är nämligen så att herr Schütte inte bär någon gul stjärna eftersom han i rashänseende har sitt på det torra. Och alltihop är bara sånt här affärsknep för att han ska kunna övervaka tillgångarna där. Ja, och så förstås för att vi inte ska behöva avstå från intäkterna helt och hållet under tiden. Jag hälsade ändå lite annorlunda på honom än förr i tiden, för i viss bemärkelse har han ju kommit till överläge gentemot oss. Min far och styrmor är också artigare mot honom nu. Han i sin tur är desto mer angelägen om att fortfarande kalla min far för herr chefen och min styrmor kära nådig frun, som om ingenting hade hänt, och han försummar heller aldrig att kyssa henne på hand. Mig hälsade han också på med samma skämtsamma tonfall som förr. Min gula stjärna märkte han inte ens.